En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, det är fredag och det betyder att det är dags för Fråga Disco. Där ni som tittar kan ställa er frågor till Daniel Kristoffersson inför den andra allsvenska omgången som ju drar igång imorgon. Och Disco, du kommer direkt från Djurgårdens sista träning inför matchen mot Sirius. Vad tar du med dig därifrån?
Men det är väl att Filip Manjolovic, den nya målvakten, var på plats. Han skulle kommit hit redan i lördags, men jag tror det var lite problem med arbetstillståndet här. Han skulle ju hit på... Han ska ju hit och jobba, så att han kunde inte åkt på turistvisum då han har gjort det, så hade han nog kommit in här i lördags. Men det var lite problem med arbetstillståndet, men nu är han på plats. En lång och reslig målvakt som såg faktiskt väldigt bra ut redan första träningen. Tror han började med två jättebra räddningar här på den första avslutningsövningen. Och sen så Honkavaara sa ju det ganska tidigt att men kommer han in och tränar på fredag så ska han stå mot Sirius. Sen så var han lite tveksam där Honkavaara när jag pratade med han efter träningen då. Utan han menar på att han är inte så van Manjolovic med konstgräs. Så det är väl framförallt där de kollar på det, underlaget, studsen. Så han skulle ta ett snack med Manjolovic här på eftermiddagen kvällen. Och sen så skulle de bestämma då vem som ska stå. Men som jag fattar det som, så det ska mycket till, tror jag, för att Rinne ska stå. För att Rinne ska ju stå då mot Rapid Wien på torsdag. Och där är ju inte Manjolovic uttagningsbar. Så att det var väl främst det som var det stora från Djurgårdsträningen. Kan berätta det också att Daniel Stensson inte är tillgänglig mot Sirius. Han tränade vid sidan om med Piotr Johansson. Hade en liten känning i baksida som jag förstått det. Där vill de inte ta några risker. Honkavaara sa det också efteråt att hade det varit liksom en avgörande match eller något sånt där, så hade de kanske chansat med Stensson. Men det finns liksom ingen mening att riskera någonting just nu med det här, den här baksidan. Då. Så att Stensson kommer nog inte, kommer inte vara med mot Sirius, utan där tror jag det blir Siltanen som går in istället. Då. Annars såg väl Albin Ekdal rätt het ut också, men som jag fattade som så är väl inte han högaktuell för att starta mot Sirius, även om man kan komma och starta matcher sen. Men han ser hetare och hetare ut, så att ja, en liten rapport från Djurgårdens träning.
Vi tar in lite frågor från tittarna då. Ja. Järpen undrar vad som händer i AIK efter Berntsen. Hur säkert sitter Michel Thomasen om det inte blir 3 poäng mot Peking på söndag?
Ja, men klart han sitter säkert nu. Det är ju så i AIK att man kan ju inte dels sparka sportchefen och sen bara sparka tränaren några veckor senare. Utan där har ju Fredrik Söderberg varit väldigt tydlig med att Michael Thomasen sitter säkert. Har en väldigt stor chans eller risk beroende på vem man frågar. Att han är kvar då året ut. Och men nu har man gjort de här förändringarna. Man har visat handlingskraft i att man har satt den här nya organisationen på plats. Michael Thomasen har fått personalansvar, han har fått större ansvar. Det är klart att då går det ju inte att sparka honom efter 2, 3, 4, 5 till och med matcher. Utan här får man ge honom förtroende nu. Annars blir det ju inte trovärdigt när man kommunicerar. Sen att han är kvar säsongen ut. Ja, det är Fredrik Söderberg sa att det var stor chans att han är det. Att det är väldigt låga odds på att han skulle sparkas. Men samtidigt tar det resultaten. Är ju allt liksom. Skulle de börja förlora 4, 5, 6 matcher i rad, men då sitter ju alla tränare säkert. Så att resultaten styr, men det är klart att Michael Thomasen har fått ett väldigt stort mandat i och med den här nya organisationen, och då tar man ju såklart inte bort den efter bara några matcher, utan här har man kommunicerat, i alla fall visat utåt handlingskraft. Sen får vi se vad det betyder i praktiken och vad det är värt, och om, ja, det har varit lite snack om Michael Thomasens hårda ledarstil och sådär, och att den har inte tagit så väl emot hos vissa spelare, hos vissa ledare i staben och sådär också. Men vi får väl se vad som händer nu. Men det är klart att de har kommunicerat stort förtroende för Michael Thomasen, och han sitter säkert de kommande månaderna skulle jag säga.
En anonym signatur skriver: varför skriver Disco att Björn Westrum är aktuell för AIK samt att Berntsen stormade ut ur mötet? Det stämmer ej enligt Söderberg. Känns som en agenda mot AIK.
Ja, det är det här klassiska då. Här. Men, ja, men jag skrev ju att Berntsen skulle få sparken på fredagen, han fick det på lördagen. Och sen har inte jag skrivit att han stormade ut, mer än att han rusade ut. Och, ja, det var jag har fått till med, att det kanske inte var jättelyckliga stämningar där efter mötet han hade med Söderberg där under fredagen då. Och sen att BV aktuell har jag inte heller skrivit. Jag har haft, bara skrivit att de har haft ett förutsättningslöst möte, inte med Fredrik Söderberg. Där hörde jag att de hade ett möte, Björn Westrum då, och med Peter Wennberg gällande akademin och sådär. Och jag menar, det är inget konstigt att Björn Westrum har möte med liksom Fredrik Söderberg eller Peter Wennberg. Han har ju känt dem sedan tidigare. Och sen läser man en text när jag skrev, så står det inte att han är aktuell för AIK just nu, eller han är inte aktuell för någon roll i A-laget. Så att, nej men det, så där blir det ju ibland när det kan ju bli så. Det är ju väldigt mycket sociala medier och så som återger artiklar fel när de tar det vidare, och då kan det bli sådana där missförstånd. Men det är bra att vi redde ut det nu, så att jag har inte skrivit att han stormar ut, och att Björn Westrum är väl inte aktuell för något AIKs A-lag i alla fall.
Mm. Sen hade du någon lite sen sillig nyhet kring AIK också.
Ja, men ingen sen sillig nyhet, men en sen bekräftad nyhet i alla fall. Det är, ja, precis, du hade rätt. Ahmed Fakwa är ju klar för Island, en utlåning där FH Hafnarfjörður tar honom. Och ja, men det här har vi varit inne på för någon månad sedan, att AIK kanske har en väldigt liksom bred försvarsbesättning och kanske framförallt mittbacksbesättning, och Ahmed Fakwa har ju varit på lån tidigare, så det är ganska naturligt att han skulle gå på lån då. Här fick man se och utvärdera honom, nu bedömer man att han inte kommer ha någon chans att få speltid, då är det bättre att han går på en utlåning. Sen i det långa perspektivet tror jag att det är bäst för Ahmed Fakwa att han hittar en ny klubb än AIK, att de säljer honom. Han är så pass bra, jag tycker han har så pass mycket potential, så att nu är det, får det vara, liksom vara slut med de här utlåningarna hit och dit. Han behöver hitta en klubb där han kan spela kontinuerligt och känna ett stort förtroende. Så att jag hoppas för Fakwas skull att han hittar en klubb där han kan vara mer permanent och efter det här utlåningen.
Lite Häcken då. Mattias undrar om det är menat att en akademispelare ska ersätta Väsänen fram till sommaren, och i så fall vilken?
Nej, men där har jag ju fattat det som att Martin Eriksson sa ju direkt när Leo Väisänen fick sin korsbandsskada då, och det, alltså att han värvades in för att Johan Hammar fick en korsbandsskada, som har haft extrem otur, Häcken får man säga. Och Leo Väisänen, som jag var inne på tidigare, var nästan en uppgradering jämfört med Johan Hammar. Han åker på korsbandet, det är ju värsta tänkbara scenariot. Och där har väl Martin Eriksson sagt att han har liksom tentaklerna ute för att ta in en sån här dispensvärvning, en mittback som är tillgänglig och som man får ta in när man har fått en skada, men då måste den vara kontraktslös. Och hitta en kontraktslös spelare som kan gå in och leverera direkt, det är svårt, han behöver tid att anpassa sig, men hittar man rätt så är de nog inte främmande för att ta in någon på dispens. Och då blir det ju annars automatiskt, om man inte får det, att de får ta upp någon yngre förmåga då. Men just startspelare har de ju, så de kan täcka upp det, men just bredden blir ju lidande. Och det är klart att det är ett mardrömsbesked, framförallt för Leo Väisänen, men också för Häcken när man får skada på värmen. Det påminner lite nästan exakt samma sak som Hammarby, hände med Hammarby och Fredrik Winter här. Han spelade i alla fall en och en halv match, här blir det bara ännu mindre. Så att, och det är klart att man börjar ju misstänka när det är just korsbandsskador just på Johan Hammar och Leo Väisänen, att det är underlaget då, liksom, att det handlar om konstgräset, för att ja... Det finns ju liksom en gemensam nämnare på många av de här korsbandsskadorna, och det är att de tränar och spelar på konstgräs.
Mm. Mats, hur mycket bonusar tror du har betalats ut till Häcken för spelare som Sadiq och Sonko?
Ja, det vet jag faktiskt inte, men det man kan tänka sig är att det har kommit in en del pengar, men det ska jag faktiskt gräva vidare i, för ser man till både, framförallt Sonko har ju spelat väldigt mycket och Sadiq en del också, så att där kan de ha kommit in någon miljon till, men en jättebra tips, så det ska vi kolla upp. Jag har inget exakt svar nu, men förhoppningsvis för Häcken då så har det kommit in en och annan mille.
Sen händer det väl mer i Häcken?
Ja, precis, det gör det ju.
Martin Eriksson
precis,
jag på,
exakt, det hade jag glömt där, som jag skrev om för några dagar sedan. Nej, men det är så här, Rakow Częstochowa i Polen leder ju ligan där. De sparkade sin sportchef för Det var i september tror jag, och de har letat en sportchef men inte hittat någon. Som jag fattar som så har de Martin Eriksson väldigt högt. De har tagit referenser på ett antal svenska både spelare och ledare om just Martin Eriksson, och även haft ett första förutsättningslöst möte, om det var på Zoom eller om, tror jag det var, de hade det med ägaren då i Tjestostova. Däremot så tror jag väl kanske inte att Martin Eriksson är jättesugen att hoppa på det. Man ska komma ihåg det att Tjestostova är en klubb som satsar väldigt mycket pengar, men där ägarna och ja, de som är i bakgrund där är rätt galna, och ja, det är väl ingen sån här lugn och gemytlig miljö som Häcken står för, utan det kanske är snarare tvärtom. Och om Martin Eriksson har varit aktuell för Brøndby och sådana andra klubbar, så kanske han har lite is i magen. Sen tycker jag det vore kul att se Martin Eriksson i en internationellt sammanhang. För jag tror han har de egenskaperna, just det här internationella tänket, det här dataanalysen, det här moderna. Och som jag tror skulle passa bra i en klubb utanför Skandinavien. Då. Så att, jag tror att Martin Eriksson kommer snart ta över en klubb som sportchef eller fotbollschef eller någonting utanför Skandinavien. Frågan är bara när då. Men sen om det är Rakov, Tjestostova, det kanske är mer tveksam till.
Sen har fått in en fråga från Instagram. Mange som undrar vad du tycker om Noah Tolfs premiär.
Jättebra premiär. Den bådar väldigt gott. Och där har vi en liten nyhet nu. Jag vet inte om jag ska ta den nu, men som jag fattade som så är det redan klubbar där och hugger. Dels från Championship som slutscoutar honom, och dels från Tyskland och Bundesliga som kommer vara på läktaren nu. Och skulle Göteborg bestämma sig för att sälja honom nu i sommar, så vill man ha 40-50 miljoner. Och där har man en guldkrimp i just Noah Tolf, och där förväntar man sig att få väldigt mycket pengar. Sen om Göteborg säljer redan nu i sommar, det beror lite på. Men jag tror att det finns en stor risk eller stor chans, beroende på hur man ser det, att han försvinner i sommar. Men om man skulle just försvinna i sommar, så kommer Göteborg få rejält med pengar. Och det blir väldigt spännande att följa Torvs säsonger som kommer. För fortsättarna som han har gjort nu, så ja, då blir det svårt för Göteborg att stå emot när de europeiska klubbarna kommer.
Härligt. Nu har vi faktiskt med oss Elfsborgs Johan Larsson. Hör du oss?
Ja, det är bra.
Hallå, hur är läget?
Det är alla tider. Solen skiner som vanligt i Borås, så att det är synd att klaga.
Ja, det är så. Ja, men vad känner du efter premiären och lagets insats?
Ja, lite halvt om allt kan man väl säga. De mötte ett jättebra Mjällby, speciellt i första halvlek där de får 2-0 ganska välförtjänt. Men i andra halvlek tycker jag vi växlar upp rejält och visar att vi har en ytterligare nivå i oss, och får väl med oss ett förtjänt kryss i alla fall.
Ja, vad säger du? Vad var det som hände där då, första 30, när han blir 2 mål? Var ni liksom inte riktigt beredda, eller vad är din analys?
Jo, men det tror jag egentligen att vi var. Men Mjällby, de är luriga. De är otroligt duktiga på det de gör. Och trixiga i egen uppbyggnad. Och sen starka forwards och skickliga mittfältare som satte stora problem i det vi hade tänkt att göra rent defensivt. Så att, det är bara ibland får man lyfta på hatten och inse att motståndaren gör ett bra jobb också. Så att så var det den här gången.
Ni får inte en lättare uppgift heller i andra omgången. Nu väntar Malmö. Hur känns det?
Det är alltid festligt att komma till Malmö och spela. Det brukar vara härliga bataljer, så att det blir en härlig uppgift.
Hur ser du på deras lag då? De har ju värvat in en rad stjärnor. Och, jag vet inte, det var väl senast här de bytte in Erik Botheim och... Hugo Bolin här efter när man har ingen halvtimme kvar. Det känns som det är väldigt lyxigt att ha så många stjärnor på bänken.
Ja, det är väl en härlig resurs att ha om det inte funkar på alla händer och fötter under tidens gång. Så att det är klart, men det
ska man ge dem någonting, så det är de man satt sig i den sitsen där de har möjligheten och lyxen att kunna ha det så. Sen så är det väl inte det enklaste jobbet att hålla alla nöjda och glada heller och känna sig delaktiga. Så att, men det är lyxproblem.
Vi har fått en fråga från en tittare som kallar sig för Larris här, som skriver: känns som att ni är extra svårt på Eleda. Har det blivit lite hjärnspöken?
Det tror jag inte. Malmö är ett tufft lag att möta. Jag tycker ofta att det är jämna matcher och att det står och väger. Sen att det har vägt åt deras håll de sista gångerna, det var det. Men på måndag är det nya tag.
Och sen är det Morran som undrar vilken bortamatch som du mest ser fram emot.
Den är nog på måndag. Bra tryck och två bra lag som tillhör toppen av allsvenskan. Så att det är en match som alltid har gett lite extra och som känns härlig att spela.
Ja, vi har fått in en fråga till här från någon som heter Osäta. Om du fick i uppgift att ersätta dig själv på din position, vem i allsvenskan har du värvat in som din ersättare då?
Stryl Larsen från Malmö.
För att?
Brönby-kille. Otroligt duktig. Fin internationell karriär och jag tycker att hans kvalitet talar för sig.
Och det var väl för några veckor sedan eller någon månad sedan som du meddelade att det här blir din sista allsvenska säsong. Hur går känslorna inför det beslutet?
Lite turdelat på ett sätt. Jäkligt skönt. Och jag har ju vetat om det, men skönt på något sätt att få yttra det också. Att det inte blir någon spekulation om någon kontraktsförlängning eller vad som komma skall. Liksom. Utan jag har varit inställd på att med den givna situationen för egen del så är det bästa beslutet jag kan ta det och kliva åt sidan efter den här säsongen.
När bestämde du då? Personligen alltså?
Ja, sen höst förra säsongen. Mm.
Om du har ju haft en väldigt fin karriär med landslagsspel, du har varit i Brönnby, tagit en cuptitel, du har vunnit SM-guld med Elfsborg där du är en legendar, du har fått pröva på spel i ligan och sådär. Vad tänker du när du tittar tillbaka?
Jag försöker inte titta tillbaka så mycket än så länge, men jag är stolt över min resa än så länge. Jag hoppas att jag ska få krydda den lite extra i år och förhoppningsvis vara innanför de vita linjerna mer än jag är utanför och kunna göra det till ett riktigt häftigt avslut också. Så. Men i det stora hela så är jag stolt och glad över vad jag åstadkom.
Just Brönnby-tiden då, hur var den skulle du beskriva det? De har ju haft det, ja, det var en halvgalen ägare eller ordförande där också. Men det var väl lite lugnare under din tid va? Sen blev det lite mer turbulent. Vad skulle du beskriva den?
Fantastisk tid. De fick mina bästa år av karriären om man säger så. Mm. Lyckades väl slå mig in i ett par landslagstrupper också under den tiden och det kändes otroligt häftigt då kände jag mig ostoppbar och det var en tid som jobbar med mig än idag och kommer göra hela mitt liv. Vi trivdes otroligt bra i Köpenhamn privat också så att det är någonting som jag verkligen är tacksam för att jag hoppar på.
Vi har en signatur som kallar sig för Johan Larssons högerfot här som skriver så här. Hur ser planerna ut den dagen karriären tar slut? Ska du åka till Karibien eller Maldiverna först? Och finns det en tränarkarriär i framtiden eller har du andra planer?
Gud vad tränare det ser jag inte komma. Det verkar vara hyfsat jobbigt att hålla alla nöjda och glada.
Alltså?
det verkar inte vara det enklaste så att... Men jag tror att alltså, fotbollen har ju på något sätt blivit ens utbildning. Det är det man har gjort under hela ens vuxna liv och det man brinner för och det man på något sätt och förhoppningsvis kan någonting om. Så jag kommer att försöka stanna inom det på ett eller annat vis. Ser ni vilken roll eller var det får vi se.
Du får i alla fall ett glädjeämne när du slutar. Att du slipper allsvenska upptaktsträffar och enkätfrågor.
Ja, det är typ det som var tungan på vågen när man satt och funderade på om man skulle lägga av eller inte.
Men så kom jag på att det var den här upptaktsträffen så att då blev beslutet
inte
genast
en till, inte en till.
Men kan du ge oss någonting om vad som väntar? Någon liten plan måste du väl ha, eller?
Nej, det är inte egentligen utan mer. Jag är öppen för mycket och
får se vad som läggs på bordet. Jag är så van att folk kommer till mig med saker på bordet så att det kanske blir ändring på det också i och för sig. Så att vi får se.
Men det blir inom fotbollen, eller?
Det är min initiala tanke, absolut. Mm.
För du kan inte bjuda oss på något annat intresse du har utöver fotbollen?
Matlagning, men jag tror det är sent att bli kock.
Mästerkocken?
Nej, det är så roligt ska vi inte ha.
eller?
Nej, det blir det inte heller. Men det blir mer hemmamiddagar.
Okej. Då ska se, vi har lite fler tittarfrågor till dig här. Ove undrar vem som är starkast fysiskt i laget. Och om du fick ta in en hemvändare till klubben, vem skulle det vara och varför?
Viktor Claesson är ganska så enkelt och kortfattat. Jag tror väl knappt att jag behöver förklara varför.
Men det är klart att han hade tillfört en extra dimension. Och få se Besfort Cheneli, Simon Olsson och Viktor Claesson på ett mittfält hade
varit läskigt. Och starkast i laget. Terry Yegba har nog någonting att komma med, tänker jag.
Alltså starkt ut. Annie skriver, är inte Borås Arena för stor? Ser halvtomt ut, till och med på premiären.
Jag tycker det är en härlig storlek på stadionscenen. Nu önskar man alltid mer publik, men jag tycker ståplats har växt otroligt de sista åren. Hoppas väl att sittplatspubliken kan göra lika så tror jag att det blir riktigt härligt.
Och sen så skriver Mats Kärnberg, vem är enligt dig den främsta Elfsborgsspelaren genom tiderna?
Ja, Sven Jonasson var ju lite före min tid, så jag får ju hoppa på Anders Svensson-tåget här. Och hade äran
och möjligheten att spela ihop med honom också, så att det är klart att jag sätter Anders högt upp på den listan.
Är du ett fan av pannbandsligan?
Ja, det är jag absolut.
Ja. Och så Nils då skriver så här, Hiljemark känns som given etta, men vem är tvåa och trea i fashionligan i det gula?
Oj.
Ja, men Per är väl Frick som jobbar inom mode också och har ett eget klädmärke. Han får väl sätta på den listan.
Hult kommer inte i närheten av listan. Tvåa får jag väl säga Sebastian Holmén då.
Ja, men du håller med om att Hiljemark toppar.
Jag håller inte med om någonting. Jag sa vilka jag tyckte var.
Vem toppar enligt dig då?
Ja, det är jag.
Ja, det är du. Okej. Okej. Men jag tyckte det såg ut som på premiären där. Hiljemark har liksom steppat upp några notches nu, eller? Du håller inte med?
Jag vet inte. Hans klädstil får
man kommentera.
Det blir lätt så när man pratar Borås. Det blir mycket kläder. Men du, tack snälla. Det var de tittarfrågorna vi hade nu. Det skulle vilja tillägga något innan vi släpper iväg, Johan?
Nej, men just hur du ser på matchen mot Malmö, vad du tror kommer bli avgörande just taktiskt och sådär. Vad tar det för er?
Nej, men alltså det,
för mig handlar det lite om att ha modet när man kommer till Malmö. Många lag åker dit och är lite vilsna på förhand och tänker att det här blir en överdådig uppgift för oss. Kommer man dit och tror på sig själva och liksom behåller sin tro på det man kan och det man vet att man ska göra, så kan man ofta ställa till problem för Malmö också. Då är de inte övermänskliga på något vis, men det är en tuff match såklart. Men jag tror att vi kommer dit för att vinna. Det gör vi varje gång, så att det blir bra.
Tack snälla Johan för att du tog dig tid att vara med. Så får vi önska lycka till
då
på måndag.
Stort tack.
Trevlig helg. Du Disco, vi går tillbaka till frågorna här, för det finns ett gäng. Per skriver, hej, när eller om Alexander Isak säljs, har AIK någon procent på den summan?
Jajamän, det har de. De har ju utbildningsbidrag eller solidaritetsersättning. Jag vet inte exakt, de brukar byta namn de där. Så de har ju någon procent. Ungefär det där Aspudden och BP hade ju när Gyökeres såldes till Sporting och om han skulle säljas vidare och sådär. Så att det har de. Det beror på, kan ju bli gigantiska pengar med tanke på att Alexander Isak är, ja, när han går, om han skulle gå nu så handlar det inte om någon summa som är mindre än 1 miljard eller 1,5 miljarder. Ett dåligt scenario då, det är väl kanske det som också ligger väldigt nära till hans. Jag säger inte att det kommer bli så, men jag säger att Newcastle kommer, tror jag, ge honom ett kontrakt som är typ i samma nivå som är Erling Haalands kontrakt, och då blir jag en av världens bäst betalda fotbollsspelare. Det tror jag han kommer bli erbjuden alla gånger, för att så pass bra är han, så pass högt värderas han av Newcastle och så mycket pengar har de, så de kommer inte släppa han lättvindigt. Sen är det klart att han kommer lockas av Liverpool, säkert Arsenal, Barcelona och sådana där grejer, men jag tror att Är någon klubb som kan stå emot och så är det väl Newcastle. Och skulle han bli kvar då så blir det ju inte de gigantiska pengarna. Så vi, för AIKs del får de hoppas på att han, det blir en transfer nu i sommarfönstret här. Och en riktig stor sån. För då kan det bli att AIK får kanske 1 eller 2% av den där ersättningen.
Gnagan undrar, vad tycker du om Kakulis premiär? Är han verkligen en ny Pittas eller?
Ja, men det är svårt att bedöma efter så här kort tid bara. Jag tyckte han gjorde en helt okej premiär. 2 eller 3+ får han ju alla gånger. Han hade det inte så lätt, han fick inte så många bollar att jobba på. Men jag tycker att de gånger man såg en aktion så visar att han är snabb. Han har ett bra spelförståelse. Han kan ta det defensiva jobbet också. Så jag tycker den båda är hyfsat gott. Men man vill ju se han i ett mer AIK som kanske är mer offensiva. Och som jag tror vi kommer få se i hemma. Premiären här mot IFK Norrköping, och det är väl kanske efter den matchen och någon match till man kan ge en riktig bedömning då. Sen är det ju såklart, han är ju från, kommer ju från Cypern och liksom kommer ju alltid jämföras med Pittas, men är det svårt att han ska vara liksom, det är något som, det är ganska en del att de är olika ändå. Pittas hade mer rutin och hade liksom kommit in i ett annat läge, så det är klart att han kommer få leva med den jämförelsen, men ja. Jag tror att Kakulis kommer bli bra på sikt och kanske till och med bättre än Pittas på sikt. Han är ju yngre. Skulle han göra lika många mål som Pittas så kan han säljas för 3 eller 4 dubbla. Så att, det blir spännande att följa. Men jag tycker att debuten lovade i alla fall hyfsat gott.
Mm. Julius, är det inte lite konstigt att Ayare gjorde sin rehab utomlands? Eller är det vanligt?
Nej, men det är väl inte så vanligt ska vi säga att det är. Men det finns ju några där som har... Som har liksom lärt känna naprapat eller lärt känna knäspecialister, lärt känna läkare som kanske har flyttat utomlands eller som bor utomlands av andra skäl. Och då är det väl kanske liksom bra att man gör det med en läkare som man känner sig trygg med eller specialist som man känner sig trygg med. Jag kommer ihåg flera landslagsspelare har gjort det och åkt iväg till Tyskland. Ja, men ska vi ta ett exempel på ishockeyn här, så åkte ju Peter Forsberg till... Ja, men han hade ju någon läkare utomlands han också som gjorde sitt. Jag menar, Zlatan åkte ju till Pittsburgh där och gjorde sin knäoperation också. Så att det är klart, när man har sådana känningar och man vill ha det, de som man litar på är trygg, så är det ju rätt vanligt. Jag vet att det brukar jag åka från en naprapat också från Sverige och liksom behandla Kalle Starfelt till exempel och sådär också. Så att... det är väl vanligare än man tror skulle jag säga. Även om kanske just inte allsvenska spelare använder det lika mycket som kanske landslagsspelare eller utländska spelare i andra klubbar.
Mm. En fråga kring Degerfors då. Onni undrar vad som är status på Omar Faraj.
Ja, men det kollade upp precis innan jag gick in i studion och det är glädjebesked. Det var inte så farligt som alla trodde, så att det ska inte vara något problem för hans premiär, i alla fall om man får tro personerna som jobbar i klubben, så att det kollade jag upp.
Nu jublar de alla de där som köpte in honom i sitt fantasy-lag efter.
Ja, precis, det lär mig göra. Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag gjorde det. Jag tvekade på det när jag såg den här skaderapporten, men ja, nej, jag tror faktiskt jag missade att ta in honom.
Mm. Britt-Marie undrar, varför ryktas det bara om så små summor på Bleon Kurtulus? Borde han inte kunna säljas utomlands för över 20 millar? Och hör Disco någon silly om en ny kanslist till HBK så att det inte blir nya missar med arbetstillstånd?
Ja, det menar att den har fått sparken den här med arbetstillstånd. Ja, det var ju, det är så drastiskt om man inte vara. Nej, tyvärr, kanslist sillyn, där är jag dålig. Men det kanske man får ta tag i här. Man har ju fått skriva om en del ledare och ja, men head of physics och sådär som har värvats mellan klubbarna. Bland annat Hammarby tog ju Sirius fysio här. Och det har varit andra grejer också. Men Bleon Kurtulus tror jag väl, handlar väl dels om att han inte har kanske presterat tillräckligt för att vara i de summorna. Eller snackas om de summorna. Och att Halmstad är väl i den ekonomiska situationen också. Eller klubben är i den situationen också. Så att det kanske inte går att ta så mycket betalt. Men det är klart att han är en väldigt intressant spelare som kommer gå till någon större klubb snart.
Leslie skriver, är Rydström lite ur balans? Eller hur tolkar du utspelet mot Hankavaara?
Ja, jag tror inte han är ur balans. Men däremot så tror jag han försöker vara det här jag skriver om i panelen och när jag svarar på det. Det är ju lite som han är allsvenskans svar på SHL i sockens Roger Rönnberg. Som hela tiden är på domarna och som hela tiden pikar tränarkollegorna. Det är uppfriskande tycker jag. Det är väl lite roligt att det blir lite rubriker och sådär. Sen kan det vara störigt för den som blir utsatt för det såklart. Men just det här fallet med Honkavara så bad han ju om ursäkt direkt. Och han, Honkavara sa ju det i mixade zoner efteråt. Eller, ja, men han har sagt att han har bett om ursäkt för det. Så att det blir stridens hetta. Men allsvenskan är ju känslor. Det ska vara känslor tycker jag också. Sen får det inte bli så här överdrivet så att det blir så här konstlat som man har sett vissa grejer i hockeyn och där Roger Rumme kanske har kört lite grann med reportrar och dragit lite för långt. Så att man får passa sig där så man inte går över gränsen så att folk tror att det blir konstlat. Men jag skulle väl säga att Rydström håller sig innanför den gränsen och jag gillar det mer än vad jag inte gillar.
Stackars Honka, han måste undra att så här, vad har jag hamnat?
Vart är hamnat? Ja, precis, jag tänkte det jag. Men han är väl van Finland, där är väl hårt klimat, gissar man.
Det är... Man tänker ju att det är ja. Det. Mm. Kroppsfintaren. Kommer Rydström att börja använda högerkanten mer? Där Stryger nu står och gestikulerar och Tinner förstod och vevade samt Jörgensen löpte fri i ytor flera gånger, säkert även Berg. PS, varför kallas du för Disco? Är du kvällstidningarnas Travolta på dansgolvet?
Ja, men ska vi börja ta, vad heter det, Rydström då, så tror jag väl att de hotade ju väldigt mycket där med Taha Ali, så det är klart att om han får liksom ett genombrott så kan de ju hota väldigt mycket. Nu blev det ju, alltså Taha Ali hade mycket boll och det blev liksom lite halvhotfullt där på kanten, men det blev ju inte det här absoluta genombrottet, så att jag gissar väl att de kommer fortsätta försöka där. Sen är ju Strygers kant, han är ju inte lika liksom genombrottssäker som Taha Ali, men jag gissar väl, alltså när Rydström pratade om det där också och sa att det var liksom vi, han var tydlig med just det här vänsterkanten och att Stryger ja, blir lite frustrerad ibland. Så att, kanske lite mer då, men jag tror vi kommer få se, någon radikal förändring i Malmös spelsätt de närmaste matcherna. Så jag tror de kommer fortsätta köra runt på den kanten.
Och så Travolta då?
Travolta, det var ju så. Det jag brukar säga, det är en 2+ story. Det här var när jag spelade fotboll i division 4 i Kovlands IF, som är en liten by utanför Sundsvall. Där hade vi lagfest och så drack vi oss berusade på hembränt som sig bör då i Norrland. Och sen skulle hela laget in till den legendariska restaurang Oscars, som numera är nedlagd tyvärr. Men det var dit alla gick. Men problemet var att jag var ju 20 och det var ju 23 för att komma in där. Men jag kom in ändå. Då blev jag så glad så jag körde några riktigt fina dansmoves där på dansgolvet. Och det hade vår materialförvaltare noterat. Så när vi hade träning på måndag så kom han in och så sa han: ja, det var jäkla fart på dig på dansgolvet, Disco Danne. Och sen så förde de min gamla lagkamrat i Kovran, Nisse Jakobsson, som numera är vd för Bildbyrån, vidare där till Sundsvalls Tidning där vi jobbade ihop. Och sen har det hängt med sedan dess till Expressen och nu hänger det väl i fortfarande.
Ett 5+ namn, men kanske som du säger en 2+
inte historia. Inte jättebra historia. 2+.
Men det kommer alltid, varje chatt vi har, då kommer det alltid.
Ja, jag måste fråga. Ju svara när jag får fråga. Jag kan inte liksom...
Herregud. Häggen Gällivare, vilken läktarsång är bäst i allsvenskan enligt dig?
Ja, det är ju, finns ju väldigt många. Jag gillar ju, alltså, jag tycker ju Snart skiner Poseidon är ju bland det bättre liksom inmarschlåtar, får jag säga. Jag tycker även faktiskt att Malmö FFs, vi älskar Malmö FF med den här Concha som kör lite opera, tycker jag är underskattad. Jag tycker det blev ett jäkla tryck när jag var där och bevakade dem i Champions League. Den här första svängen var det 2014 eller så där. Då tycker man fick till ett ruggigt tryck. Så är det liksom inmarschlåtar så är det väl det. Sen är det ju, finns det ju väldigt många bra läktarramsor. Men ja, vad ska man säga där? Det blir, kan ju bli en del. Det blir ju väldigt bra tryck på Friends när AIK kör. På tre arenan i Hammarby kör gröna och vita till exempel. Så att, ja, det finns många att välja på. Jag har ingen sådär favorit. Men jag gillar när det blir så här växelramsor och så blir det liksom bra tryck. Och så bärs laget fram av det. Det tycker jag är bra.
Mm, härligt. Du får avsluta veckans Fråga Disco, men vi är ju tillbaka igen nästa fredag som vanligt. Och så jajamän. Tackar vi alla som har ställt frågorna, så ses vi igen nästa fredag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.